Välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag får du ett nytt fullspäckat poddavsnitt med veckans rubriker och alla heta snackisar i fotbollsvärlden just nu. Den här veckan då kommer Jonas Olsson hit, tidigare landslaget, tidigare Landskrona, som reder ut en av tidernas största domarskandaler. Vi ska prata om petade Anthony Elanga och den situationen. Och så förstås stormatchen ikväll mellan Sverige och Slovakien i Nations League. Disco Kristoffersson spinner vidare på det och även om hans möte med Zlatan Ibrahimovic tidigare i veckan. Och så blir det 90 minuter quizet. Kommer Jonas Nilsson ta sina första poäng? Det får du reda på om du hänger med oss. Men ska vi ta och börja med Anthony Elanga-gate?
Det är ju en schism i
Sveriges
det här landslaget.
Sveriges förbundskapten har problem med en spelare. Eller,
igen?
Jag berättar, vad är det som har hänt?
Så här, det är väl Therese egentligen som är... Grunden.
Det som har hänt är att förra veckan när truppen togs ut så var inte Anthony Elanga med. Och så min kollega, bland annat Linus Pettersson, frågade om han, vad Elanga tyckte om att han inte var med. Då säger Thomasson att han inte har fått tag i Elanga, så han vet inte. Sen har både Fotbollskanalen och Sportbladet uppgifter på att förra samlingen, efter segern hemma mot Estland, sista matchen, borta mot Estland, så dök inte han upp på en lagmiddag. Han var enda spelare som inte dök upp, och att det här då ska vara för att han är missnöjd med sin speltid.
Ja, fast vänta nu. Hallå. Det kan vara en fobi.
Lagmiddagfobi.
Jon Dahl Tomasson säger så här när han försöker ha tag på Anthony Elanga.
Of course it's never fun to make a decision like that. I haven't reached him. I tried to call him several times. I also left a message, but I'm sure that we'll talk together soon.
Alltså förlåt, är det inte lite låg nivå nu på det här tramset? Först var Hugo Larsson, får inte spela, jag åker hem, jag är lite skadad. Anthony Elanga får inte spela, dyker inte upp på någon landslagsmiddag. Vad är det för gnälliga spelare vi har att göra
och
med?
Och vad är det här? I have left a message. Vad har du pratat in på hans telefonsvar? Vad är det för nivå? Har vi inte en stab som har kontakt med spelarna?
Det där har ju varit ett problem för Thomasson. Nu är det ju inte det som är grejen i det här fallet, får vi anta, eftersom att han har skickat sms och ändå inte fått svar. Men det har ju varit ett problem för honom när han ska kalla in nya spelare. Senast var det väl Nils Zetterström, Malmö FF-försvararen, som inte svarar, för att det är ett konstigt plus 31-nummer som ringer. Och då svarar man ju inte. Så får liksom Thomas som skickat sms och säga pick up the phone. Ja. It's the liksom, national coach.
Det här problemet har jag också med mina barn. Jag får kommunicera via Swish eller Snapchat med dem.
Så. Helt rätt tycker jag.
Vi får gå till grunden med det här. Vad har Jon Dahl Tomasson för mobil? Hur fungerar den? Eller? Har han täckning? Vad kontaktar de ifrån?
Ja, det är väl det. Vi får gå en telefonkurs med Jon Dahl Tomasson.
Det är ju match ikväll 20:45.
90 minuter! Världens bästa fotbollsprogram!
Det har ramlat till en ordentlig domarskandal under veckan nu i Premier League.
Det får man verkligen säga. Det är Premier League-domaren David Coote som... Det började med att det lades ut en video på honom där han sitter och pratar illa om Liverpools före detta tränare Jürgen Klopp.
Jag har det klippet här. Så här lät det här klippet som då är filmat på någon form av liksom privat tillställning, va?
Så verkar det.
What did you think of the Liverpool game earlier when you were fourth official?
Liverpool was shit.
What do you think of Jürgen Klopp?
Cunt. Just to be clear, that fucking last video can't go anywhere. Seriously.
Liverpool skit. David Jürgen Klopp är någonting.
Mm. Och det här är ju såklart allvarligt. Och man ser väldigt allvarligt på det här. Och nu ska han utredas och allt sånt där. Och det ska också utredas då om den här videon är äkta. Eller om det är AI. Ett ständigt återkommande numera problem. Att man inte riktigt vet. Men det har ju inte slutat här. Utan bara någon dag senare eller ett par dagar senare så är det någon ny skandalvideo som påstås vara från i början av juli i år. Den 6 juli. Mm. Minns ni vad som hände då?
Han drar cola.
Ja, absolut. Men det var kvartsfinal mellan Spanien och Tyskland i EM.
För mig är alltid missbruket mer centralt.
Ja, jag förstår. Men där var han med i VAR-teamet, David Coote. Och i samband med det så ska det också vara att vad som då påstås vara han förekommer på en video det här datumet där han drar kokain. Och att han också ska ha, det skrivs också i The Sun, ska vi säga, att han ska ha mässat med folk under halvtidspausen av den här matchen för att ha styrt upp då det här som kallas drogpartyt till kvällen och frågat folk, är ni verkligen redo för det här och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt mycket kring David Coot just nu.
Just det. Och vi kan poängtera då för många som sitter i ensliga stugor uppe i Jämtlandsfjällen och kanske inte känner till det här. The Sun, det är alltså Storbritanniens Expressen. Nej, sorry. Nej,
men det är
ja, nej, men vet du vad? Jag skojar lite. Så här är det. Men det är en skandaltidning. Och det är märkligt att David Coot, som är en mycket, mycket ansedd domare, har inte bemött det här, vad jag vet. Han har liksom inte gått ut och sagt någonting. Han försöker liksom bara mörka och ghosta allting. Jag vet inte om det är rätt eller fel. Dessutom, det här klippet du spelade upp med Klopp, han säger också på slutet att alla i Liverpool, Scousers är också C-U-N-T-S. Mm. Så han går ju på en hel stad här.
Men, och det här är ju jätte... Om man sätter i ett större perspektiv också, så är det ju superproblematiskt för att domare i, som grupp i fotbollen är ju ofta utsatta för väldigt mycket, och man tycker att det är massa konspirationsteorier kring varför de dömer på vissa sätt för vissa lag, och det finns mängder av kritik mot domare hela tiden, och en sån här grej gör ju inte att förtroendet för domarkåren blir bättre direkt.
Nej, förvisso inte, men i klippet så säger han, de sitter förmodligen på något eftersläck någonstans, han säger ju också så här, det här klippet får ni absolut inte lägga ut, och så gör polarna det. Då kan man ju undra lite så här, stackars David, vilka kompisar har du nu då?
Det är väl klart att han har... Den typen av sympati har jag svårt att känna i det här fallet. Du kan inte sitta som fotbollsdomare och liksom snacka skit om ett lag och säga att deras tränare är vad han säger att han är. Och, nej, det går inte. Jag har svårt att känna sympati om det.
I den rollen
han har,
han har som domare kan han inte göra. Så att du gör så på en bänk där du bor, fine. Han är ju en representant för en auktoritet som är utsatt för hård kritik
och
i Storbritannien.
Man måste värna förtroendet som man måste ha för domarna.
Micke, alltså, du har så fel här alltså.
Men superdomaren Jonas Eriksson ska vi prata med lite senare i det här programmet. Då ska han få kommentera vad han tycker om hela det här domardebaclet. Nu också med dagens andra Jonas. Han heter Olsson efternamn, har 25 landskamper i bagaget. Välkommen till
26 landskamper var viktigt.
Då måste du gå in på Wikipedia och ändra det. Och skriva något schysst om dig själv.
Nej, står det på Wikipedia så är det sant. Ja.
Och dessutom West Bromwich, Djurgården och Landskrona Boys som kvalar nästa helg mot Värnamo. Det sägs att Värnamo bär favoritskapet, eller?
Ja, det gör de ju i egenskap av att vara ett allsvenskt lag. Och sen den här dumma regeln som står i stadgarna att allsvenska laget alltid får avsluta kvalet hemma. Det är också en fördel. Så att, på det sättet är de favoriter.
Men kan de spela på sin arena nu? Det har de inte gjort i början på säsongen. Då fick de ju byta till någon annan, va?
Det är en bra fråga. Ja. Men oavsett då så kan man ju spela lite mer på resultat i första matchen än vad boys kan.
Göra som Göteborg, menar du?
Ja, precis.
Hur hade du lagt upp det som ett superettan lag, Landskrona Boys, som inte direkt formstarka mot Värnamo med en ledartyp à la Simon Tern på mitten som har allsvenska tempot? Vad hade du sagt i omklädningsrummet?
Alltså boys är ju... Det som har gjort att de är där uppe, eller att de är på kval, det är att de är så väldigt tydliga i sin identitet oavsett vem som står på andra planhalvan. Det är det handlar om, tror jag. Att göra spela sitt spel och göra det så bra som möjligt. Det de inte har haft här i höst är ju kontinuitet i det eller i den prestationen. Så att det handlar bara om, tror jag, att trycka på liksom, de grejerna som trots allt har varit bra i höst. Och försöka göra sina bästa två matcher. Där kan de göra två matcher. Det är väldigt få lag i Sverige, ska jag säga, som slår dem när de har on their day.
Få lag i Sverige, Jonas. Jag vill se var på det.
Vad skulle det betyda för Landskrona om man går upp i Allsvenskan?
Men väldigt mycket. Alltså, Landskrona är ju en fotbollsstad i... Ska man säga, det finns ju stora kontakter utom till exempel Degerfors. Hela stan sliter ju upp kring Landskrona Boys, så fotbollen är extremt närvarande i den stan.
En levande supporterkultur.
Ja, det är det verkligen. Mm. Men man ser också akta sig för att den är levande, men man märker också att yngre generationer, i takt med att boys inte är allsvenskan, börjar hålla på MFF eller Helsingborg, så är ju också så i fotbollen och supporterskapet, att du vill hålla på lag som spelar högt upp i serien. Alltså, av den anledningen så är det viktigt också.
Vad händer i lagen? Alltså, här har vi, man brukar ju säga motivation slår klass. Här har vi ett lag som är hungriga, som vill uppåt, som har allt att vinna. Mm. Så har ett lag då som har uppenbarligen allt att förlora, tappa sin plats i allsvenskan. Hur går liksom snacket i omklädningsrummet bland spelarna?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, normalt sett så skulle man säga att oftast i ett kval så är det ju ett lag i medvind som möter ett lag i motvind. Det är inte riktigt så i det här fallet eftersom Borgs stöd och Landskrona, de ledde ju Superettan med 7-8 poäng i somras. Och sen har de haft en väldigt dålig resultatmässig höst. Så det är också ett lag i halv motvind. Okay. Säga.
Två motvindslag möts i kval. Fy fan vad kul, november i allsvenskan.
Och jag tror att det handlar, alltså det är psykologiska aspekter och det handlar om, tror jag, från tränarhåll då och från spelarhåll att försöka piska upp den energin som krävs och så mycket positivt som möjligt. För det som man kommer ihåg att rent fotbollstekniskt, fotbollsmässigt, så är ju inte skillnaden de här två lagen emellan så stor.
Vi håller på Boys i alla fall.
Det är bra.
Det sa du ju inte.
Han har ju swishat mig en tusen.
Och idag, om bara några timmar, så är ju den viktigaste landskampen på väldigt, väldigt länge ska gå av stapeln. På jordgubbsarenan mot Slovakien. Vinner vi den, då går vi upp en serie. Kan vi säga så?
Ja, det är väl mer eller mindre klart. För då är man ju, just nu så leder man ju med, man har ju samma poäng som Slovakien med bättre målskillnad. Och vinner man här så är man 3 poäng före. Och man förlorar ju inte hemma mot Azerbaijan på tisdag. Så att, alltså...
I praktiken tydligt. Kan man säga att... Vad är dina tankar? Det har varit lite tjafsigt även den här landslagssamlingen kring Anthony Alanga, dök inte upp på någon middag, blir petad. Jon Dahl Tomasson har inte swish, han kan inte få kontakt med honom.
Nej, och där kan man alltid hävda att det är återigen en sån situation då som det var med Hugo Larsson tidigare. Sen samtidigt som manager, vad kunde göra om inte spelaren svarar på ditt samtal? Du kunde inte göra så mycket. Jag tycker han har hanterat det ganska bra gentemot media, Tomasson. Och det faktum att man resultatmässigt så går man bra, prestationsmässigt har man blivit bättre också. Det är ganska enkelt som manager att ha en ganska tydlig hållning kring de grejerna.
Första halvlek mot Slovakien borta var ju bland det roligaste jag sett. Jag fick kolla, är det rätt kanal? Är det här Sverige som liksom har spelat så jäkla trist länge? Det var ju riktigt roligt att se. Sen tappar vi ledningen, men jag ser fram emot landskampen numera.
Jag håller med. Det var första gången på väldigt länge i svensk landslagsfotboll. Man satt och njöt av att kolla på fotboll. Vi gjorde en riktigt bra halvlek mot ett riktigt bra motstånd, ska sägas också dessutom. Och första egentligen gången vi fick se, ja, men det här är det Tomasson vill med svensk landslag. Första gången vi fick se spelarna vara trygga i de roller de hade också.
Men får jag bara hänga kvar lite vid Langa? Är det liksom den nya generationens kränkta spelare som vi får se en litet utsnitt utav när man då blir sur för att man inte blir uttagen och inte dyker upp? Eller?
Ja, det tror jag. Om man ska vara krass. Jag tror att det är stora skillnader i generationerna emellan. Hur man hanterar petningar, hur man hanterar att inte få den speltid som man förväntar sig. Och det har gått runt i det, tror jag. Jag tror att det är något gott med att du har spelare som vill ta plats, som har en extremt stark tilltro till sin egen kapacitet. Men det är också något ont i att du kan inte ha spelare som dikterar vem som ska spela och hur laguttagningar ska se ut. Så att, men helt klart en generationsfråga.
Hur stort ansvar har Jon Dahl Tomasson i att spelarna ska köpa att de inte alltid får spela? Om du förstår vad jag menar. För dels, han är ju å ena sidan jättetydlig med att Sverige har ett antal spetsspelare i Isak och Gyökeres och Dejan och Ajari har väl kanske vuxit fram till en sån här under hösten. Så man måste spela för att de ska vara så bra som möjligt så att de kan avgöra matcherna. Samtidigt så pratar han ju om att min trupp är inte bara 24 uttagna spelare, utan det är en lista på 50 spelare som vi har i loopen hela tiden. Hur mycket är det hans ansvar att se till att spelare köper hela den här metodiken?
Ja, stort ansvar såklart. Som alla tränare har när du tränar den typen av spelare, den typen av stjärnor. Alla kan inte spela. Det viktigaste för förbundskaptenen är att vara tydlig i sina laguttagningar och tydlig med sin feedback, framförallt varför han väljer en spelare framför en annan. Och där tycker jag han har varit väldigt tydlig. Han var tydlig när det gäller Hugo Larsson. Mm. Han har varit tydlig när det gäller vilken rollbeskrivning eller vilka arbetsuppgifter som han ser i vardagsroll. Jag tror snarare att Elanga är kanske ett offer för spelsystemet. Du spelar inte med yttermittfältare, du spelar mer med wingbacks, du spelar med tydliga tio centrala anfallsspelare. Så det tror jag är problemet i den situationen.
När du blev petad i olika lag, gjorde du en Elanga då och gick och kastade din mobil i sjön?
Nej, men jag kan vara det var jag inte petad så ofta i mina klubblag. Men jag kunde nog vara hemsk. Men,
var det så?
Ja, det kunde jag vara. Men
vad
jag
var, då hemskt?
Jag
var hemskt, då?
Jag var hemskt på ett sätt att jag var irriterad. Jag var kanske inte helt tillmötesgående med den managern som petade mig. Men jag var ju professionell nog att göra mitt jobb även som avbytare då, som petar.
En av veckans stora rubriker är en stor domarskandal. Den brittiska domaren David Coote fångades på film när han på ett eftersläck, är det väl? Han
sitter, spelar det någon roll?
Ja, kanske. Han sitter
det
i en soffa.
Det spelar ingen roll, vill jag lägga in.
Han sitter i en soffa och sen så får han frågan då vad han tycker om Liverpool. Han tycker att de är skit. Och han får också fråga vad han tycker om Jürgen Klopp. Och han är en cunt i citat.
Han säger
en German cunt.
Ja, alltså att han är lite kantig menar han då alltså.
Nej, det tror jag inte. Jonas Olsson, du var liksom, när sånt här dyker upp, vad tänker du som tidigare spelare då?
Jag tänker att det är en av de värsta dumma skandalerna som har varit i England. Där är ju hela tiden den, vad ska man säga, den typen av snack kring supportrarna, att den dumman är emot oss, den dumman har egentligen sin allegiance där. När det sen kommer så tydligt som det gör, sen tror jag inte det kanske det påverkar hans jobb. Han dömde ju Liverpool Villa, var det väl, för ett tag sedan. Där var ju inget i hans prestation där som antyder att han tar med sig de känslorna in i matchen. Där är han professionell, men det är klart att kommer det så tydligt så... Ja, nej, han kommer ju avstängd nu, va? Och kommer förmodligen inte fördöma framöver.
Vem tror du har läckt filmen? Är det hans exfru som de tror?
Tror de det?
Men var kommer filmen ifrån?
Jag vet inte.
Nej, men exfru, alltså,
kollega.
Jag har ju filmer på både dig och Micke. Jag skulle aldrig släppa ut dem. Alltså.
Nej, det kanske du inte skulle göra. Men jag kan ju också, jag känner väl lite så här, det är klart att alla domare har åsikter om lag.
Jo, men det här är inte åsikter, det här är något annat.
Så sitter han i någon soffa och säger något, han har säkert, alltså jag vet inte, jag kan tycka
det är extremt förtroende skadligt.
Ja, det är klart det.
Det är ju fruktansvärt.
Jag vet inte, jag tycker att det står med ett vattenglas.
Ja, men det här är som om...
Det kan det väl
det här är som en svensk gammal... Ja, men det här är allvarligt, Micke.
Jag vet inte. Saker som händer på en efterfäll. Och jag tycker också extremt synd om honom. För han säger också i klippet så här... Det här klippet
men
var absolut...
Men då är det synd om Stalin, liksom.
Nej. Jag gillar att du ändå håller tillbaka lite. Det är så många Jonas i den här studion så jag blir helt förvirrad.
West Bromwich, Djurgården, svenska landslaget. Var trivdes du bäst, Jonas Olsson?
Jag var i Holland också. Där trivdes jag väldigt, väldigt bra.
Okay.
Jag kom till Holland när jag var 21, stannade 25 som ung fotbollsspelare i Holland. Allt vad det innebar.
Var trivdes du i Holland? Var det central Amsterdam?
Amsterdam.
Ja, just det. Jag gillar det alltså. Ja. David Coote och
väldigt liberalt.
Ja. Jonas Olsson som också faktiskt håller en liten lans för VAR, alltså videogranskningssystemet som är så omdebatterat.
Ja, jag är väl ändå som drar en lans i Sverige i alla fall för VAR.
Det är du och domarna.
Ja, och det är just av den anledningen tycker jag, eller två anledningar för mig. Dels så skyddar det domarna. Det kommer vara enklare, eller det kommer bli enklare för dem att få fler viktiga beslut rätt. Jag tycker som spelare också, från spelarperspektivet, att det blir mer rättvist. Det tycker jag är viktigare än den här andra debatten som jag förstår, men som handlar om liksom att du tappar liksom det levande i fotbollen, i momenten.
I Norge, där har man ju gått så långt att man protesterar gentemot VAR genom att kasta in fiskbullar på planen. Mm. Har du varit med om det någon gång?
Även om de är anarkistiska norrmän så kan man inte riktigt ta dem på allvar. kritik eller utgärna har jag inte varit med.
Okay. Men fiskbullar, var det fiskbullar i plåtburkar? För det är ju farligt. Alltså.
Ja, nej, hummersås.
Hummersås, ja. Var gott.
Så jag tänker bara, det kladdiga
i det. Jag måste kliva in här och bara dementera att det var i fisksås eller vad du nu kallar hummersås.
Okay, ja.
Det var norska fiskkakor snarare än svenska fiskbullar. Det finns en skillnad där.
Okay.
När norska fiskkakor är lite torrare skulle jag säga.
Okay.
Kolla på bilderna, så inte kletigt ut, ingen hummersås, inte de här liksom molnbollarna som är svensk fiskbulle.
Therese listar fiskrätter runt om i Skandinavien. Jättebra.
Om några timmar
match... Fast ställ frågan då, varför ska jag vara VAR? Jag som supporter, det tappar ju passionen. Om jag jublar sen ska jag kolla med någon flintskallig domare om målet var okej efteråt. Då tappar jag liksom...
Om man har hår då? Är det...
Skitsamma.
Gör det en skillnad för dig?
Den spontana glädjen blir ju så osäker. Det tar ju glädjen av oss som faktiskt räknar. Publiken är först.
Mitt argument då är att jag är pragmatiskt lagd och tror att det blir bättre rent generellt om du får mer resultat rätt helt enkelt. Sen så tror jag också att man ska komma ihåg att VAR är fortfarande i sin linda. Det kommer bli bättre, det kommer gå snabbare. Det kommer bli bättre tekniska verktyg också som att dumman förklarar situationen efteråt. Det tror jag tror det kommer att vara ett värde i det.
Vem ska betala den här reformen?
I svensk fotboll? Ja,
förbundet är ju snart bankrutt. Klubbarna. Ska Malmö FF betala allt?
Ja, det låter mig osagt. Men det är väl en förbundsfråga, så de får väl subventionera det om de vill ha in.
Ni får fortsätta den diskussionen ute i fikarummet. Nu, om bara några timmar, matchernas match för svenska landslagets del. En nästan direkt avgörande historia mot Slovakien. Vinner vi den, då tar vi oss upp en division i Nations League. Jonas Olsson, hur slutar matchen?
Jag tror Sverige vinner. Jag tror spelare för spelare är Sverige bättre. Även Slovakien har Strelec, de har Haraslin, de har Skriniar. Men den offensiva kraft som vi har nu för tillfället är otrolig. Det är få lag i Europa som kan mäta sig med den trion som Kulusevski, Isak och Jökres är. Jag tror det blir utslagsgivande. Jag tyckte man gjorde väldigt, väldigt bra match för senast. Estland vann 3-0. Estland är för dåliga. Men matchen mot Slovakien i Bratislava skulle man vunnit. Så pass bra var man. Och när man nu har hemmafördel också så tror jag man vinner.
Grymt. Tack för de orden. Stort tack för att du ville komma till 90 minuter plus tilläggstid som alltid.
Alltid trevligt.
Vi pratar upp matchen här. Om några timmar bara, då är det på Ståhlberg Arena som Sverige möter Slovakien i en typ direkt avgörande match, kan man väl säga. Och nu gästar Andreas Richtos från Gula Väggen, supporterföreningen som kommer lyfta hela det här spektaklet till nya höjder.
Det stämmer. Tack så mycket.
Vad har du för tipstecken på match nummer 1 på kupongen, Sverige mot Slovakien?
Ja, det är ju spiketta idag.
Är det?
Spiketta till och med, det säger jag. Men det är 40 000 sålda biljetter till den här matchen. Det var länge sedan vi kunde se så mycket folk på en landslagskamp. Det tycker jag är ganska kul.
Det är kul.
Enormt roligt, det är som du säger, det var ett bra tag sedan sist och nu känns det verkligen som att det bubblar i grytan igen.
Vad säger du till Gula Väggen-fans som inte har gått på några gånger och så kommer de ramlande nu när det gäller någonting? Säger du liksom, era svikare, vad gör ni här?
Du har ju inte vi några svikare utan alla våra stamsupportrar är ju på alla matcher alltid.
Är det så? Hur många ingår i Gula Väggen?
Vi är 11 000 betalande medlemmar. Nej, förlåt. 1100 betalande medlemmar och ungefär 20 000 följare.
Mm. Okej.
Men då är det ju så att ni fixar ju resorna även till bortamatcherna och sen men nu är det äntligen på hemmaplan. Liksom, hur ser en uppladdningsdag ut? Om några timmar så ska misstänka du ska iväg och göra någonting.
Ja, jag åker direkt härifrån till O'Learys Mall och Scandinavia och där sätter vi igång med både trumma och trumpeter. Vi spelar hela tiden svenska landslagsklassiker fram till egentligen...
Vilka då till exempel?
Ja, men vi har ju allt från...
In med bollen i mål.
Den är självskriven. Och gräva guld i USA. Och Roger Pontares när vindarna viskar ditt namn. Så att vi har en repertoar som alla känner igen och som man känner sig jäkligt svensk när man lyssnar till.
Så alla Tinder-dejter som har planerat att gå på en lördagsmiddag på O'Learys ska stanna hemma då?
De kanske ska ställas in redan från första början om man planerar att gå på O'Learys. Inte för att vara liksom, men ja, där.
Det är en annonsör till oss. Det var en annonsör till oss.
Ja, det var det. Ja, attans.
Okej. Okay. Men och sen på läktaren sen så samlas ni lite innan och sen så kör ni tif och sådana saker eller får folk ta med sig vad de vill in på läktaren? Alltså det är väskförbud kanske, då får man ta med sig någonting.
Det är ju olika grupperingar inom landslagsfotbollen och just när det kommer till själva tifo och klackdelen så har vi en gruppering som heter sektion 101 som sköter den biten utan Gula Väggen är mer det som händer, att skapa stämningen innan matchen och efter matchen.
Mm, okej. Okay. Och du tror nu på svensk vinst såklart. Hur ser du på liksom, Elanga, petad, Kulusevski, stekhet, Isak, stekhet?
Alltså vi har ju, sist jag var här så tror jag såg hela det svenska försvaret.
Ja. Det är väl fler som har gjort så.
Med ankeknölarna. Och nu med Isak Hiens, han har ju varit en av Europas bästa backar här nu de sista månaden. Så det blir ju superspännande att se hur han kommer att kunna axla det här försvaret som kommer hålla nolla mot Slovakien senare ikväll. anfallsspelet, det ser vi ju, är ju enastående. Vi har Gyökeres som är stekhet, vi har Isak som är stekhet, vi har Kulusevski som är stekhet. Vi har Emil Forsberg som är tillbaka i truppen igen. Ja, lite roligt också. Hur Elanga blev petad till den här truppen, det är en gåta som bara Jon Dahl Tomasson kan svara på. Ja.
Vad tror du det som har hänt?
Jag tror inte att det har hänt något. Jag tror att han har en fix idé mot att jag menar, Saliteros har ju inte varit dålig när han har varit i landslaget, men han är ju inte kanske en av Sveriges bästa mittfältare.
Varför hatar du AIK?
För att jag är åtvidabergare.
Andreas Rick från Gula väggen, ge oss resultatet. Sveriges lagen slutar
4-0 till Sverige.
Oj, herregud, ta alkotest på honom. Han är igång redan.
Det ser vi fram emot.
Henke Larsson.
Det är absolut sämsta lista jag har i hela mitt liv.
Mickes lista.
Alla har en hejaklack mot Mickes lista, men Therese sitter alltid tyst som en pantomimskådis där borta.
Jag tänker på annat och bara hoppas att det så här ska gå fort.
Det gör många lyssnare också.
Ja, jag brukar få alltid sms från kompisar efter den här listan. De fattar inte heller storheten i de här olika rubrikerna som jag har. Mycket bra rubrik den här veckan. Topp tre anfallare från Premier League alla tider och planeter och så vidare.
Okay.
Det här är ju väldigt kul att fundera på när man går tillbaka lite i historien.
Ska det vara Premier League som startade 92, eller får man vara när jag var ung och det var liksom First Division?
Alltså det kriteriet jag satte, det var att man måste ha liksom ha spelat någonting och varit bra i Premier League. Man kan liksom inte ha spelat i Premier League, sen blev man bra i liksom Serie A eller La Liga eller sånt. Nej, där.
Det känns ju ganska givet. Det kände jag inte att du behövde förklara.
Okay.
Jag tyckte att du behövde förklara det.
Du kan ju inte säga, här är den bästa anfallaren som har spelat i Premier League. Han gjorde 6000 mål i Serie A. Det håller ju inte ihop, det fattar ju vem som helst.
Det är lite motvind nu, Micke, men ja, du gillar sånt, alltså, din gamla BDSM-fan.
Okej, rätt spår nu. Topp tre anfallare från Premier League, nummer tre. Jag slänger in en bubblor här, Henke Larsson, men han är inte nummer tre. Nummer tre, Erling Haaland, Manchester City, nuvarande.
Redan?
Ja, redan. Mm. Alltså, han är så pass dominant i det där City, och skulle jag säga enda anledningen till att City ligger där de ligger.
A mean, clean goal machine.
Så är det. Nummer två. Cristiano Ronaldo. Alltså när han debuterar i United och Ferguson spanar honom. Och sen så bara dominerar. Också
han är ju mittfältare.
Till. Alltså, nej. Ah. Det tänker jag väl inte. Jag tycker att han är lite forward.
Nej, men du menar forward målskytt menar du, eller?
Jag tycker att han är forward.
Ja,
han...
ja, men jag kan hålla med om det. Vi snackar med mål.
Han var höger mittfältare i United.
Och den här...
Det skiter väl Micke i. Han har sett att Cristiano Ronaldo kom ju tillbaka under skandalomsusade former till Manchester United och var anfallare. Så det är så han tänker.
Rösten ni nyss hörde som pratade om att han var mittfältare, det är alltså Mickes personliga assistent från boendet. Tack ska du ha.
Topp tre anfallare från Premier League nummer ett. Och det här måste ni hålla med om. Thierry Henry.
Ja, alltså det är ju inget, det är såklart, det är ju inte fel. Men det är ju inte nödvändigtvis rätt heller.
Alltså, jag kan köpa den rakt av.
Som superstjärna i Arsenal som han var.
Han är inte mer poppis än vad Ian Wright var, som kom från Millwall.
Nej, såklart, men det kan ju inte plocka upp Millwall-spelare bara för att
bli Ian Wright i Arsenal. Men... större än Henry. På riktigt, fråga vilken Arsenal-supporter de helst.
Jädra superlista även.
Du hade ju väldigt många att välja. Alltså man har ju minst sex namn i huvudet som bara snurrar på sådana som man också hade kunnat tänka sig. Alan Shearer till exempel.
Ja, kanske. Ja. Men ni får ju...
Kanske!
Mickes lista!
Hur mår ni idag förresten? Jag har inte frågat.
Det är underbart. League One på kupongen. Bristol Rovers, gammal favoklubb. Jag har varit i Bristol flera gånger. Match nummer 8, hemma mot Crawley. Jag har spiketta.
Mm, jag säger det igen. Det här är riktiga Jonas Nilsson-lag. Som
verkligen. Jag är mest bara svintaggad på landskampen ikväll. Det ska bli fruktansvärt kul.
Jag vill bara punktera, de här lagen som ni såg, det är klubbar som är 100 år gamla. Och de flesta av dem har...
Prata om väsentligare saker nu med allas vår egen Aftonbladets Disco Kristoffersson. Hallå där, Disco.
Hallå där.
Hur mår du idag?
Ja, mycket bra. Jag håller helt med Therese där. Jag laddar upp för Sveriges match här också. Det var länge sedan man såg fram emot en landskamp så mycket. För nu gäller det ju saker och ting.
Ja. 40 000 biljetter sålda. Vilken Dovas sitter du på så vi kan mötas?
Ja, precis. Det blir Dovas Södermalm. Då finns det kvar en gång. Det byter ju namn de där Dovas. De läggs ju ner och kommer tillbaka. Så man går förbi den där så man vet ju inte. Vecka till vecka kan det vara något annat.
Kan vi få det här skeppet på rätt kurs nu igen? Du, ja. jag vill egentligen börja med en annan landslagsstjärna som du träffade i veckan här nu.
Ja, precis. Fick en liten Zlatan Ibrahimovic. Man får ju där lite, man sitter ner med honom när dels där han ska kränga någonting från Nike, brukade det vara när han var aktiv, och nu ska han öppna paddelhallar, så då får man ju liksom en sittning med 15-20 minuter. Och ja, på förhand då så var det ju liksom strikta regler att från de här PR-snubbarna och att vi ska bara prata paddel. Men vi som har bevakat Zlatan under 18 år vet att om han är på bra humör, då kan man prata om vad som helst. Är han på dåligt humör, då blir det bara paddel och då blir det bara blind. Då får man ju skita, i att skriva någonting då. Men direkt när han kom in så sa han så här: åh gud vad ni har saknat mig, va? Till alla journalister där. Och då sa jag så här: ja fan, Zlatan, landslagsbevakningen är inte lika rolig nu när du inte är med. Nej, men det ska vi se till att ändra på nu. Jag får kicka igång det här rejält, och sa han.
Nej, men...
Så att han var på bra humör och pratade bra om sönerna och pratade bra om jobbet i Milan och landslaget, Jonas Tomassons landslag och allt möjligt. Så att, det var bra.
Jag har ett litet klipp här när han pratar just om sina söner och stoltheten. Jag ska spela det nu.
Det är kul för dem, det är kul. Som pappa, oerhört stolt. Det är lite som en dröm för mig, båda får spela i landslaget. Lite overkligt. Jag menar, en är wow, men när båda får göra det, då blir det liksom... Jag måste ha bra DNA, eller?
Så man
säga. Skulle investerat kanske mer. Nej, jag ska.
Det är din gamla härliga Zlatan, ja. Eller hur?
Ja, exakt. Och det är så där man, det var ju som när man var bakan tidigare på presskonferensen, då kunde man avläsa på första svaret om det skulle bli en bra presskonferens eller dålig. Och här var det liksom happy days. Det var så roligt också när jag skulle gå, och så var TV4 efter mig. Och de hade ju inte skickat Olof Lund såklart, och då hade det blivit pajet. Tänk om han skulle börja där, då hade Zlatan varit på dåligt humör. Så de skickade den andra och då sa han så här: är det du som har tagit Olof Lund plats? Fasen vad bra!
ändå var på liksom namnbasis med Zlatan. Det är något tungt, måste jag säga.
Ja.
Men du, ska vi foka lite på folkfesten ikväll då? Det är bara timmar kvar tills den typ direkt avgörande, kan vi väl kalla den, matchen för Sverige i den här Nations League, om vi ska ta oss upp en division. Vad är det senaste?
Nej, men det senaste är väl att det har väl kommit läckt ut lite grann om startelvan här och det blir väl Sebastian Anasi som går in igen då. Sen verkar det inte vara så stora förändringar, så att det verkar ju vara så att Jonas Tomasson hittar offensiven här, och det ska bli spännande att se framförallt Gyökeres då, om hans målform kan hålla i sig. Sen har ju Sverige ett rätt bra läge. Jag tror att de kan ju faktiskt komma undan med oavgjort här och sen vinna hyfsat stort i den avslutande matchen här också, så jag tror att de har ett bra läge. Men det är klart, när alla de här offensiva spelarna är i så bra form ska de gå för seger såklart. Men det blir inte lätt. Det var ju tufft borta och ja, det gäller att de får en bra start.
Mm. Lobotka är skadad. Den hade inte du koll på i Slovakien, eller
hur? Nej,
det hade jag definitivt inte. Det är sånt där måste du kunna, vet du.
Ja. Han är skadad men spelade i helgen, så att möjligen att han kan spela någonting mot Sverige också.
Kommer han spela ikväll?
Det tror jag nog.
Toppa med det här i Aftonbladet.
Inte nödvändigtvis att han startar, men jag tror han kommer spela.
Disco Kristoffersson, Aftonbladet. Tack för att vi fick surra.
Stopp.
Ja, okej. Okay.
Du har lovat oss nu. Ge oss ett namn. Vem tar över Djurgården i allt kaos?
Ja, grejen där, det är att de helst vill ha lite problem med. För Jens Gustafsson har ju fortfarande inte fått sparken från Al Fateh i Saudiarabien. Och han lämnar ju inte de cashen där om man inte lämnar. Och sen så Per-Mathias Högmo har ju någon twist med sin japanska klubb Urawa Red Diamonds. Det är lite tjall på tråden där också. Så jag tror att Bosse Andersson sitter och väntar. Mm. Dels kanske på att Jens Gustafsson ska få sparken och dels kanske att Högmo ska reda ut det här med japanerna. Och då kanske de ta ett beslut. Annars får de gå vidare med andra namn som är längre ner på listan.
Det är Skogge Kristoffersson. Nu måste vi gå vidare i programmet. Jonas får inte komma in och avbryta flera gånger. För vi ska nämligen prata med Jonas Eriksson, domar Jonas, om massa domarskandaler och annat kul. Det är extremt många Jonas som rör sig. Jonas Olsson har varit här. Du heter Nilsson. Och nu ska vi prata med en expert på domarområdet. Och han heter Jonas Eriksson. Hallå Jonas!
Senare, senare. Vilken trippel. Dagens trippel.
Hade det varit lumpen, då hade ni haft en coola liksom, smeknamn alla tre.
Förmodligen hade det varit så.
Du, ämnet, rubriken för den här veckan. Vi pratar om en annan domare som heter David Coote i England. Stor skandal. Therese, kan inte du bara dra kort vad som är bakgrunden till att det här har blivit en skandal nu?
Ja, men det började ju med att det spreds en video på honom där han pratar illa om Liverpool och Jürgen Klopp. Och sen har det där eskalerat och det har dykt upp någon video på vad som påstås vara han drar kokain och lite andra saker.
Mm. Har du träffat David Coote, den här domaren, du som är, har levt bland domarna i Europa länge, Jonas Eriksson?
Jag sprang på honom på någon kurs någonstans i Europa för ett antal år sedan. Han på väg upp, jag är lite mer rutinerad och på väg
ner. Bort, på väg ner.
På väg ner i karriären.
Säg som det.
Tack ska ni ha. Tack. Men han var en person som, många engelska domare är ju personligheter. Howard Webb, Mike Dean, Mark Lattenberg. Det finns ju några riktiga profiler, men en ganska grå, försiktig, timid typ. En person som man inte kommer ihåg speciellt mycket av när man har träffat honom.
Den vidrigaste beskrivningen av en person jag någonsin har hört. Hoppas att du inte säger samma sak om mig när folk frågar så här, hur var det att jobba med Therese i somras och sådär. Säger du då att jag är grå och ingen som gjort något större intryck?
Vem? Therese? Har jag jobbat med dig?
Men då. Puss Jonas.
Therese, du sätter sånt avtryck, det vet du om, bland alla som jobbar med det och alla som tittar på det och lyssnar på det.
Men det kanske finns underlag då för att den här domar David behövde få i sig lite kokain för att bli lite mer färgglad. Är det det som...
Ja, det kan det ju såklart vara. Och om den här senaste filmen, det här vita pulvret, är kokain, så är det en personlig tragedi och han behöver ju såklart allt stöd han kan få. Men att det som hände tidigare i veckan, den här filmen som Therese pratar om, det är ju, vi har ju aldrig sett något liknande. Det finns ju inget motstycke på något sätt att en domare på hög nivå sitter i en soffa halvfull och kanske påverkad av annat och tar heder och ära av en tränare. Sen kan man tycka saker, självklart.
Mm. Fast här måste jag gå in. Jag har suttit halvfull i soffor, men jag jobbar inte som domare tyvärr. Vad ska konsekvensen bli? Kan han aldrig mer döma en fotbollsmatch?
Ja, men om vi isolerar första filmen så skapar det en del trovärdighetsproblem såklart. Om man har en sån tydlig och stark förutfattad mening om en tränare, indirekt om ett lag. Det innebär att varenda beslut du kommer att ta resten av din karriär, 300 beslut på 90 minuter, varenda beslut du tar kommer att filtreras genom vad folk har sett. Och redan nu så har ju folk gått tillbaka och tittat vad David Coote har gjort med Liverpool. Titta hur han hanterat Klopp. Gjorde han si och så där. Och det många börjar spekulera i nu, det är att de här filmerna som har spridits, oavsett om det är den så kallade kokainfilmen eller den här filmen han tar heder och ära av Jürgen Klopp och Liverpool, börjar man fundera, är det någon som har suttit på de här filmerna och kunnat påverka honom och döma på ett visst sätt?
Ja,
och den trovärdighetsfrågan, ja men det är en naturlig del. Ja, han har varit utpressad, det är klart. Någon säger att spelsyndikat har fått de här filmerna och därmed har han kunnat påverka matcherna. Vad som är sant, det vet vi inte. Men...
Vi vet att filmen är 4 år gammal, det vet vi. Den är från 2021, filmen. 2020.
Ja, och det vi vet är att man som domare på högsta alltid ifrågasatt. Jag menar, i England, den domaren håller på det laget. Chelsea vinner aldrig när Anthony Taylor dömer och så vidare. Och när man lägger på det här, då blir det en uppförsbacke som är så brant och en ryggsäck som blir så tung att bära på David Coote, men också för de engelska domarna som har det tufft redan före.
Jonas Eriksson, superdomaren, det är lördag. Hamnar du i en soffa idag så håll tungan rätt i mun, det är rådet från 90 minuter plus tilläggstid idag. Okej?
Okay. Jag lovar som alltid.
Grymt, hoppas du får en fortsatt fin helg, så får vi ringa dig vid flera tillfällen när domare pratar illa om spelare och tränare.
Jag lovar att jag finns där.
En av rubrikerna har varit tidernas bästa brittiska, eller inte, det var inte tidernas bästa anfallare i Premier League. Mm. Kriteriet är att man ska ha spelat och varit bra i Premier League då.
Säg vem du hade, Micke, för du kan inte stå för den anfallaren.
Thierry Henry, som ändå blivit framröstad som typ 3 gånger till Premier Leagues bästa spelare. Han var ju fantastisk. Mm.
Jag har en annan Arsenal-spelare kanske. Millwall-fostrad Ian Wright. Palace, Millwall och målkung i Arsenal. Han var väl målkung när det var Invincibles, va? De som inte torskar en match i Premier League.
Men är han topp 3 verkligen?
Ja, kanske inte.
Men det finns ju så himla många.
Ja.
Det är ju Harry Kane.
Ja.
Har vi väl inte ens nämnt.
Nej, det är första gången hans namn dyker upp.
Ja, vilket ju är ett underbetyg till framförallt dig, skulle jag säga. Ja, men Mohamed Salah.
Ja.
Inte minst en spelare värd att nämna. Aguero. Alltså det så finns...
Wayne Rooney borde ju ändå få vara med också, tycker jag.
När 100%.
Och snart, Janne har imploderat i hörnet där. Förlåt Janne, Ruud van Nistelrooy, Man United.
Mm. Oh!
Vilken spelare.
Vaknade han, ja. Vad fint. Han är lite lördagstrött.
Men jag har en också. Aston Villa, Celtic, Chelsea, Marseille, 90 landskamper för Irland. Stor hjälte när Irland var bra i fotboll. Spelar mest i Millwall. Tony Cascarino.
Mm.
Aldrig hört talas om.
Nej, men det ser mer om dig än om Tony Cass.
Det gör det verkligen.
Ja. Teddy Sheringham, Djurgården och Millwall.
Ja, men han kan få vara med
och
där.
Och Tottenham.
Där kan man säga. Så fortsätt diskutera i små grupper. Nu ska vi fokusera på annat.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Tycker också Henke Larsson ska vara med på den här listan. Ja. Han gjorde bara 2 månader, men han var ändå riktigt, riktigt bra.
Mm.
Du, Rekka Säka, jag kollar också kupongen. Det här är ju enda gången som jag har haft 13 rätt. Det är när det har varit landslagskamper på den. Så jag känner mig lite trygg. Jag tror att Turkiet kommer sopa mattan med Wales idag. Det är match nummer 4 på kupongen. Eller match nummer 5 på kupongen. Superform. De möter ett Wales som har ganska mycket skador. Så att match nummer 5, säker rätta.
Mm, okej. Okay. Jag har match nummer 3, Albanien, Tjeckien, Ceska. Albanien är ett bra lag, de har lite skadeproblem och Daku är avstängd. Jag tror på säker 2. Tjeckerna mosade Albanien i hemmamötet. Så match nummer 3 på stryktipskupongen, Albanien, Tjeckien, 2.
Från 1934 fram tills idag, vilket är året?
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Alltså, 0 poäng från min sida förra veckan. Jag får skit från kompisar på sms för att jag var så dålig.
Skit ska skit ha, brukar jag säga.
Tack för det.
Är du taggad idag, Therese?
Ja.
Nej, jag är så stressad. Det är därför jag beter mig konstigt.
Ja, kalla Micke för skit, alltså.
Det är inte värre än vad du brukar göra så fort mikrofonerna är av.
Får jag bara säga en sak? Vi hinner inte dra ställningen idag, utan vi får gå direkt på tävlingen.
Står 4-4-2. Micke och Therese har 4 och Jonas har 2. Och sen hjälper Jonas lite att det måste vara från de här senaste 90 åren, så han var ju född under de här åren. Stryktipset fyller 90 år, så det firar vi med ett quiz. 3 ljud, 1 år och 3 stycken år som vi ska räkna fram. Förstår man där? Ja,
ja, det tror jag.
Vi kör första ljudet.
The people in this crowd will soon be among almost 40,000 who have seen a new science fiction movie at North Park Cinema 2. The movie is called Star Wars.
For Kevin Keegan, what a superb exit from English club football. Liverpool have proved what they came to Rome to prove. They're the best in Europe.
Oj, oj, oj.
De sportkommentatorerna, Therese, hördes lite annorlunda på den här tiden. Vilket år är det vi söker? Du får börja.
Ja, det är väl ett år på typ 80-talet, kanske 88.
Mm-hmm, Micke? Mm.
Star Wars blir min referens här, så då säger jag 83.
Jonas?
Ni är för dåliga, alltså. 77, var är du nu? 1977.
Det är rätt till Jonas!
Ja, men! Första poängen!
Nej, jag vill ge poängen till Disco.
Ja, det var Star Wars-premiären vi hörde. Sex Pistols släppte God Save the Queen och Liverpool vinner Europacupen efter att ha slagit Mönchengladbach med 3-1 i Rom. Nu kommer andra året.
You had no sexual relationship with this young woman.
There is not a sexual relationship, that is accurate. I did not ask anyone to tell anything other than the truth.
Breakout is on, led by Dugarry, and Brazil struggling to get back. Vieira, Emmanuel Petit, 3. The World Cup belongs to France.
Micke får börja nu.
Monica Lewinsky och Frankrike vinner. Då är det ju 98.
Mm-hmm. Jonas?
1998.
Jag säger också 98.
Men härmaper.
Lewinsky-skandalen, Google avsläppte Iris, låten vi hörde, och Frankrike vann hemma-VM efter att ha slagit Brasilien i finalen med 3-0. Och alla tre har rätt och får poäng. Första gången.
Aldrig hänt faktiskt.
Fan Jonas, nu kan du få, du kan slå ett hattrick här.
Sista ljudet.
This is a space helmet right here, worn by the daredevil Felix Baumgartner as he comes out of his capsule right there jumping, attempting the highest skydive ever.
Balotelli. Aguero! Staggering! He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play.
Jonas får börja här. Kallar det här året för Sikta mot stjärnorna. Kan förklara sen.
2016.
Mm-hmm. Therese?
Nej, det här är 2012 tror jag.
Micke?
Jag tror 2014.
Det var Felix Baumgartner som hoppade fallskärm från rymden. Adele släppte Skyfall och City vinner ligan med minsta möjliga marginal efter att Agüero gjort mål på övertid som vi hörde där i slutet. Alltså tre stycken stjärnor helt enkelt. Och en extra stjärna till tre som har rätt. 2012!
Oj, 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 oj.
Det är ju ett ikoniskt mål. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Det där minns jag.
Då kan jag berätta.
Beskriv målet, Therese.
Ja, men det minns jag väl inte, men jag minns ju det här övertidsmålet och att City går och vinner ligan och att det är helt otroligt. Och det första under skurkägarna. Och...
Vad säger tävlingsledningen?
Ja, men nu har vi ny statistik, ny ledare och lite sånt också. Kul. Therese leder på 6 poäng, Micke då 5 poäng och Jonas har 4 poäng.
Sådär ja!
Bra jobbat!
Kämpa Jonas, vi är snart i mål.
Jag har kämpat i 50 år, det hjälper ju fan inte.
Nu är det dags att stänga butiken. Det har varit en rolig historia faktiskt, det måste jag erkänna.
Jonas Eriksson, fantastiskt härlig gäst, domarexpert. Och Jonas Olsson med sitt Landskrona Boys. Jag har gått och blivit kär i bägge två.
Vad händer idag, Therese?
Jag ska inte gå och bli kär i någon som heter Jonas i alla fall, tänker jag inte. Jag ska jobba. Jag ska ju om några timmar bara åka till Friends Arena, Strawberry Arena, förlåt. Och bevaka den här helt otroliga matchen. Jag ser jättemycket fram emot den. Jag har sagt det många gånger idag, men jag säger det igen.
Hur tippar du matchen?
Ja, men det gör jag inte. Helt enkelt. Däremot så tror jag ju att Sverige har väldigt...
Vad trevligt att gå på fest här nu.
Följdfråga på det.
Nej, men jag tror att Sverige har väldigt goda chanser att vinna den här matchen. Mm. Men det blir bara pajigt om jag ska sitta och säga något resultat som ändå inte kommer stämma.
Jonas Nilsson.
Min bästa kompis Patrik Berg och hans fantastiskt trevliga fru Marie har födelsedagskalas. Han gillar inte fotboll. Så att ikväll sitter jag i en lägenhet på John Erikssonsgatan på Kungsholmen och förmodligen får tigga mig till att se den här matchen. Alltså allvarligt. Men vi är bra vänner, de är swingers bägge två. Så att, han fyller 50 år, min kompis. Spela en låt för min polare Patrik.
Ja, det ska vi göra.
Vad ska du göra? Nischten?
Nej, nej. Det är faktiskt tokladdning inför matchen.
Vad är det? Vad är tokladdning?
Ja, men det är en liten grannsamverkanshistoria. Så att vi kommer samlas hos en av kompisarna. Och sen så ska vi vidare ut på stan och kolla storbild på den här matchen. Jag kommer inte vara på plats dock, vilket producent Janne kommer stå i den aktiva klacken.
Jajamän! Kanna på, kanna på.
Vad gör de i den inaktiva klackan?
Ja, vad är en passiv klack?
Vet jag inte.
Tillbaka igen nästa lördag.